Välkommen till Efterspelet, podden som spelas in direkt efter spelet. Idag har vi spelat Scout från Oink Games och när jag säger vi så menar jag mig, Kalle.
Åsa, jag.
Och Jens.
Vi planerade inte det här avsnittet bortom introt. Vi, strax innan inspelningen började så frågade Jens, är det någon annan som vill ta introt? Och jag sa ja, och så tyckte jag att då är jag klar med mitt.
Alltså. Ja, alltså du gjorde ju ett bra jobb för den här startsträckan.
Kanon, då slutar jag på topp och gå hem nu.
Ja. Så Åsa, ska vi ta vid och prata lite grann om spelet?
Måste vi också jobba?
Ja.
Ja, okej. Okay. Nej, men det kan jag göra. Eller det kan vi göra, menar jag. Ja, hur ska vi beskriva Scout då? Ett ganska kort, trevligt spel som spelas i 3 omgångar. Det är 20 minuter på lådan. Nu tog inte jag tid.
Nej, men jag tänker att det stämmer i princip. Och det är liksom inklusive regelgenomgång. Men vi är också 3 personer och spelet går ju upp till 5. Mm. Och man spelar lika många runder som antal personer i spel. Så på 5 personer så kanske det är liksom 45 minuter, 40 minuter. Beroende på hur mycket man sitter och tänker.
Ja, alltså i teorin så som spelet funkar, vi kommer väl till det senare, så kan ju det här spelet också ta liksom 90 sekunder.
Ja.
Om alla omgångar börjar med att någon spelar ut en riktig stänkare till hand.
Men det känns också ganska fräscht att gå direkt in på hur spelet funkar.
Ja, jag funderar på det. Eller så ska vi ta, bara vara snabb, vår erfarenhet av tidiga Oink-titlar.
Ja.
För de har ju ändå gett ut en linje av spel i samma formfaktor, liten kompakt låda.
Ja, jag kan säga det. Jag har inte spelat just det här spelet förut, men har spelat ett gäng andra Oink-spel.
Mm.
Fake Artist Goes to New York, Insider och Deep Sea Adventure.
Och Moon Adventure.
Och Moon Adventure, precis. Och jag tycker om alla de spelen. Jag tycker om Oink. Den får bra plats i fickan när man ska ut typ på en bar och tänker när de har fått något glas i sig så kan man tvinga dem att spela med sig. Och lätta, snabba att komma in i. Och nu tycker jag ändå att det här spelet levde upp till också.
Ja, ja, förutom de du nämnde så har jag spelat Startups och Tomb of the Pharaoh och kanske ett till. Och av de spelarna så är ju Startups och Scout de som jag tycker är de mest liksom spelspeliga spelarna. Medans Fake Artist och Insider mer lutar åt partyspelshållet.
Ja.
Kalle, jag vet att du har väl kört Startups också.
Jag har spelat Startups. Det är lite av en favorit. Utav alla Oink-spel, ja, beroende på hur man räknar. Oink har ju faktiskt gett ut en utgåva utav Modern Art också, som är det bästa utav alla spelen. Men om vi räknar bort den, för det känns lite slamkrypare.
Och det är väl mest också för att Oink-spelet, Oink-versionen har med de här små staflierna. Har den inte det?
Ja, det är det och sen så är det att den är liten, så att det är en version av världens bästa spel som liksom i stort sett går ner i vinterjacksfickan om man trycker lite. Jag gillar Scout, jag har spelat, vilka mer har jag spelat? Jag har spelat Fake Artist, jag har spelat Deep Sea Adventures, Startups. Det är samma som du, jag vill säga att det är något till, men det klickar inte till automatiskt.
Nej, av de som jag har spelat, som sagt, jag tycker om det här väldigt bra. Det som skulle rivalisera det från just Oink Games för min del är nog Fake Artist Goes to New York. Men de uppfyller två väldigt olika liksom, kriterier, eller passar i väldigt olika sammanhang.
Och då kan jag gå ut lite skarpt här och säga att hur man kommer fram till att jag hade spelat 5 i det här. Då är det här på 5:e plats av de jag har spelat.
Det är det sämsta av dem du har spelat.
Jag säger inte att de är dåliga, jag säger att den är på 5:e plats av de jag har spelat.
Så
jag
går Åsa hatar Scout.
Ja, precis. Bekräftat. Vet vi det. Det här är ju till och med blivit nominerad till, vann inte den här Spieles Jahres. Den var nominerad till, men jag kommer inte ihåg om den vann Spieles Jahres nu liksom nyligen.
Du ska inte förvåna mig. Jag tycker det är ett skitsnyggt spel.
Jag ska göra en liten snabb googling för att se hur hårt Åsa har bränt sin relation till brädspelshobbyn generellt.
Jag hoppas på att få en chans att motivera mig senare.
Nej, vi kommer bara gå vidare från det här.
Det var direkt på häxbränning nu. Ja, nej, men det känns bra.
Åsas godisskål är redan bortplockad.
Ja. Jag blev av med alla privilegier jag hade under spelkvällen.
Nej, den var nominerad till 2022 tillsammans med Cascadia, Scout och Top 10. Och då var det Cascadia av dem som tog hem det. Så att det var inte så farligt i alla fall.
Nej.
Jag brände inte ett prisbelönt spel, bara ett prisnominerat spel.
Ja, det är ett av de liksom mest prestigefyllda och viktigaste priserna. Men det är en bra. You do you. Det är fint med hårda åsikter.
Jag vill bara säga det.
Hot take.
Jag har inte sagt att det är dåligt. Jag säger bara att jag föredrar de andra.
Ja. Men ska vi gå igenom lite grann vad spelet går ut på så vi vet vad Åsa inte tycker om.
Vad är det Åsa har sågat här egentligen? Ja, är det någon som vill ta first stab?
Jag kan ta en first stab på det. Jag tror att jag kanske har spelat det flest gånger. Jag eller Kalle har spelat det flest gånger. Nej, det är precis. Det märks att det är din första omgång av spel. Det här är nog... Jag återkommer ibland till att teman är lösa påklistrade på spel, men jag tycker att det stämmer in väldigt väl här, för temat är att man är en ledare för en
cirkus.
Det fanns ju den här filmen som kom med Hugh Jackman
nyligen. The Greatest Showman,
och det är den som är lite grann känslan, tycker jag, att man, man ska försöka liksom ställa upp den bästa föreställningen i stan. Och det gör man genom att man har kort på hand som är numrerade 1-10. 10 var inte med i det här spelomgången, för att beroende på hur många man är med i spel så tar man bort vissa kort ur kortleken. Så vi hade 1-9 på hand, och sen spelar man ut antingen ett flertal eller en stege, och sen är de andra spelarnas uppgift att försöka bräcka det som är utspelat. Eller så kan man scouta ett kort och ta upp kortet på handen. För det som är kruxet med spelet är att i början av rundan, första rundan, så delar man ut alla korten, så hela kortleken med i spel. Och korten har 2 stycken siffror. Det kortet jag har i handen nu till exempel är antingen 4 eller 2. Så kommer vår förhoppningsvis tysta medarbetare Tusse in här. Han ska snart få ett litet tuggben att hålla på med, och ni kan försöka lista ut vem eller vad Tusse är med hjälp av den informationen. Så kortet jag har i handen är en 2 eller en 4. Och när man först har upp dem i spelets början så får man inte ändra ordning på korten man har på hand, utan det man får göra är att man får rotera de korten. Så jag kan antingen ha en 2 eller 4 på hand.
Nu behöver Tusse matas.
Ja, Tusse ska få ett litet tuggben.
Vi har, vi har live-ljudeffekter här.
Ja. Ja, så som sagt, en del av kruxet med spelet. Del av kruxet med spelet är att i början av partiet så får man upp korten på hand. Man får inte ändra ordning på dem, men man får rotera dem. Sen när korten är utspelade på bordet och man scoutar ett kort, då får man plocka upp det, rotera det och sätta in det i vilken plats i handen som man vill. Det är det enda sättet att liksom påverka själva följden av kort. Och det leder då till ett intressant pussel när man ska spela ut korten, i vilken ordning man ska göra det för att få till de liksom flertal av stegen man är intresserad av.
Ja, men precis. Man roterar hela handen, så att du kommer få en av 2 händer i stort sett när du börjar någon gång. Och i det skedet så har du ju inte mycket mer att vända dig till än att bara hoppas på det bästa.
Nej.
Du kan få vad som känns som en horribel starthand. Vilket inte gör något i ett sånt här spel, tycker jag. Det är väl en av grejerna jag gillar med det här. Att absolut, det är ganska drivet utav det vilken hand får du börja. Men å andra sidan är det ett spel som kan ta mellan 5-10 minuter att spela. Mm. Så det förstör ingenting.
Men vad tycker ni om temat? Känns det?
Hade det inte varit en bild av ett tält på lådan så hade inte jag vetat om det här temat.
Korten har ju också faktiskt både namn och vilken roll de har i cirkusen. Så till exempel Frank är en jonglör.
Ja. Det är ju dock av väldigt låg relevans för själva spelets framfart.
Ja, hade det stått istället för Frank så hade det stått lasagne på kortet, så hade det gått att klämma in i ett tema lika bra.
Ja, i och för sig hade jag velat se en jonglerande lasagne. Det hade varit slaget högre i min bok.
Eller någon som kan jonglera med lasagne.
Ja, nu gick jag till matjämförelse.
Lanjera.
Det kommer maten. Vad tycker vi om mekanikerna och liksom, vad tycker vi om spelet? Vi har ju för sig liksom hintat lite grann om det. Så att
är det dags för sågningen?
Det är dags för sågningen. Jag tänkte att vi skulle ease into it, men du kan...
Ja, med storsläggen.
Kalle pekade direkt på mig när Jens frågade, vad tycker vi om spelet? Ja, nej men okej, okay, men fram med storsågen här då. För det första, jag ogillar det inte, jag vill bara säga det. Jag vill bara, innan jag börjar såga här, så vill jag
dubbla
säga...
Dubbla budskap från oss.
Så vill jag bara säga att jag inte ogillar.
Det är väldigt tvetydigt här.
Men jag sitter... jag tycker det är trevligt, det är liksom roligt, men jag är ju lite vad vi brukar kalla en Ameri-spelare. Jag gillar tematiska spel. Det här spelet har ett väldigt påklistrat tema. Påklistrat låter ju lite infekterat, men ett tema som inte går igenom.
Säg det till Charles the Clown.
Ja, men Charles the Clown, titta mig rakt i ögonen och säg att du tycker att det här är tematiskt. Nej, just det, kolla, den är jättetyst.
Ja, man ser ju knappt att en clown är i hörnet.
Precis, my point. Och så att jag tycker det är inte tematiskt, så det fångar inte min inre, jag vet inte, artist eller whatever. Och sen så behöver jag erkänna en brist i mig själv. Att jag blir otroligt uttråkad av siffror. Och det är mycket siffror. Och det är inte siffror som att man behöver räkna. Det är absolut inte ett matematiskt spel, mer än att man behöver liksom räkna kort och sånt. Mm. Men det är liksom, på varje kort så sitter det siffror. Allt vi plockar från bordet är mer eller mindre siffror. Och jag blir otroligt uttråkad. Jag finner en, eller jag blir inte otroligt, som sagt, jag ogillar inte spel. Alltså det är en själsdöd inom mig som påminner om att spela Uno eller det där tjurskalle och sånt som bara tynger ner mig lite. Mm. Och nu sa jag skarpa ord som självstöd, men jag ogillar inte det här spelet. Jag tror att jag håller på att försöka övertala mig själv att jag inte ogillar spelet.
Tände nyss facklan, så nu är både pitchwork och fackla.
Ja, ska ni berätta vad ni gillar spelet eller ska ni gå på mig med pitchfork? Ni får välja hur ni vill lägga upp det
här. Ja, men jag kan ju börja med att hålla med om att temat är liksom helt obetydligt. Och ja, det är väldigt mycket siffror. Första gången jag spelade spelet så följde mig inte alls i smaken. Mycket genom mitt eget fel, att jag hade läst fel i reglerna och inte riktigt liksom klockat hur det går till. Men nu har jag spelat, jag tror att det här är mitt 7:e eller 8:e parti. Och ju mer jag spelar, ju mer intressant tycker jag att det är.
För
att
det här kallas för en normaliseringsprocess, Jens. Mm,
precis, det är lite så här Stockholmssyndrom över det. Ja. Men det som jag tycker är intressant nu, det är just den här liksom dubbelheten i korten, att de är två olika siffror, att man inte får ändra ordning på den när man får upp den på handen, utan man får liksom stå sitt kast och försöka göra det bästa med de korten man får. Och sen tycker jag också om att det är, ja, som sagt, vi spelar ett trespelarsparti på ungefär 20 minuter plus regelgenomgång, så att det är ju inte ett spel man spelar hela kvällen. Det är ett stabilt spel.
Ja, jag håller med. Jag tycker det här spelet kliar nog mig lite på samma ställen som Åsa blir kliad, med skillnaden att jag faktiskt tycker om det. Jag, för det första, siffror är mina bästa vänner. Ni är nummer 2 och 4, jag säger inte vem som är vem.
Fint att det finns en 3 någonstans som vi inte vet om.
Ja. Nej, men och sen så är det min bakgrund som spelare, eller vad man ska säga, det jag är uppväxt på, är att sitta och spela kort, liksom korta, snabba kortspel med typ morsan och mormor. Mm. Så att det här, alltså, om det här hade funnits istället för typ mulle när jag var liten, så hade jag kanske varit glad som barn. Det är ju det. För jag tycker att det här är roligt, jag tycker det är spelet som det här ersätter för mig. Jag har ett annat kortspel hemma som jag tycker jättemycket om, som jag vill, nu höll jag på att säga att det heter Red Rising, men det är ett annat spel. Red 7.
Ja, just det.
Det är ett kortspel som jag tycker om, som kliar lite samma itch som det här för mig, utan att egentligen vara så här superlikt. Men det är lite den här grejen att på din tur så måste du bräcka någon annan, liksom, för att ha en chans att komma vidare i spelet. Och jag gillar verkligen det. Det är en lätt idé att ta till sig. Det blir som att varje gång det är din tur så får du vinna.
Ja, och det ställs liksom på sin spets.
Mm.
För mig så är det här lite mer klassiska kortspelet. Det är mer ett barndomstrauma, tror jag.
Okay.
Du har liksom minnen och bagage kvar som det här kanske tar till ytan då?
Ja, kanske inte så mycket. Men jag har en koppling till tristess, liksom. Och typ, varför sitter jag här?
Mm. Vad gör jag med,
vad
mitt
gör
liv?
Jag med mitt liv? Ja. Det öppnar filosofiska dörrar som jag vill ha stängda.
För mig kliar det just den här grejen att det ger en känsla av att varje gång det är din tur så har du chansen att vinna över någon annan. Varje gång det är din tur kliar ju för mig. Det som jag oftast inte brukar liksom mata så mycket i brädspelsammanhang, men så här, tävlingsinstinkt. Jag är egentligen en sjukt tävlingsinriktad människa. Och det här matar det ganska bra. Jag tycker att det är det som gör det här spelet roligt. Att i det här, i ett långt brädspel, då har inte jag orken att sitta och vara grinig hela vägen. Men det här är så kort, så här kan jag sitta och vara sur i 20 minuter och så är det bra så.
Mm.
Jag uppskattar det.
Och för mig är det istället varje runda, jaha, nu ska jag välja till kort med en annan siffra på.
Mm.
Ja, och så går det ett varv och så ska jag göra det igen.
När du liksom har lagt upp en plan på att du vill spela ut din så här 3-4-5. Och Kalle precis innan spelar ut en semikort som gör att du måste göra ett annat val eller spela ut någonting annat. Väck inte det någon form av sådär hatkärlek?
Då börjar det bli lite aggressivt, det gillar ju jag. Det är då jag tänder till. Det är det som kan få mig att gilla det här. Det är väl just det här med att, ni utmanar mig faktiskt. Jag sitter inte bara så länge random kort.
Nej.
Och att man har en plan som kan bli krossad.
Mm.
Jag tycker ju mest om när planen blir krossade med mening. Inte så mycket när de blir det med, oj då, råkade jag krossa din plan.
Mm.
Men det är den delen som gör att jag inte ogillar det här spelet.
Nej, även fast det kanske, låter som jag bränner. Men det kanske är också det, du är inne på en grej där, att jag har absolut ingenting emot med att det liksom sker lite grann av en slump. Att man spelar ut någonting som nästa person inte kan bräcka eller ta sig vidare ifrån. Eftersom det också är så pass kort spelet så gör det inte mig så värst mycket.
Det är absolut en räddning för mig också.
Men vi kan ju backa tillbaka bandet lite, för att det problemet jag upplevde med spelet första gången jag spelade var just reglerna. De är lätta när man väl har liksom klickat, och de är lätta att förklara för någon. Det tar ju som sagt 5 minuter max att förklara det här spelet. Men en nackdel med Oinks väldigt kompakta formfaktor på sina spel är också att regelboken är väldigt liksom kompakt. Och jag hade gärna sett lite mer ut följer text, lite luftigare skriven regelbok, något exempel på liksom hur de menar med just specifikt vad som är bättre än någonting annat. För att när man spelar ut kort så kan man antingen spela ut ett flertal eller en stege, och det spelar roll om det är flertal eller stege. Och sen spelar det också roll om jag spelar ut 2 tvåor eller 3 tvåor, beroende på hur svårt det kommer vara för nästa person att bräcka de korten jag spelat ut. Och där hade jag gärna haft en lite tydligare bara genomgång på vad som är det bättre av de olika alternativen.
Ja, det där är väl någonstans, det där tycker jag är genomgående med Oinks spel, och jag gillar verkligen deras formfaktor. Det gör jag, de är små, de går ner i fickan, de är ofta formgivna på ett sätt som jag uppskattar. Det är väl möjligen där kanske det här spelet hamnar längre ner på listan av Oinks-spel, att jag tycker att det är, bara utseendemässigt så är det inte ett av de snyggaste Oinks-spelen, utan
nej,
det är relativt tråkigt att titta på så. Sen gör inte det så mycket, för det här är ett enkelt kortspel, så att det tar inte bort något från spelet. Men just att jag till exempel som kan ha svårt att ta till mig skriven information och är väldigt beroende av enkla regelböcker många gånger, tycker att deras spel generellt har en förmåga att få väldigt enkla spel och väldigt mycket mer komplicerade än vad de är.
Ja, det är någonting med att de använder sig ofta av flödesscheman för att förklara regler. Uh-huh. Det är lite ovanligt generellt liksom.
Ja, förklarade vi hur man vinner spelet, alltså när det tar slut?
Nej, det gjorde vi kanske inte, men man spelar lika många rundor som antal personer i spel, och en runda tar slut när en person har spelat ut kort på bordet och de korten fortfarande ligger kvar när den personens tur igen, alternativt när en person spelar ut kort och den då har 0 kort kvar på hand. Och då får man lika många pluspoäng som antal stick, om vi vill kalla dem det, som man har vunnit under spelets gång. Och sen får man minuspoäng för de korten man har kvar på handen, och man får även pluspoäng för, på min tur så kan jag välja att scouta ett av de korten som Kalle har spelat ut. Jag får kortet, men Kalle får ett pluspoäng som tack för hjälpen liksom. Mm. Och de räknas också in som pluspoäng i slutet av rundan då. Så att det är väl lite kortfattat hur rundan tar slut och även hur spelet tar slut. För att när man spelar sina 3 rundor i det här fallet så räknar man ihop hur många poäng man har tjänat under spelets gång.
Och då, eftersom att vi var 3 personer, körde vi 3 rundor.
Mm.
Och då, för att ge ett exempel från mitt eget liv. Så det är personen som har skrivit
lite
brevet.
Nyare trauma än barndomstrauma.
Lite nyare trauma. Personen som har skrivit brevet är också med i filmen. Och då är det så här att jag exempelvis på runda 1 fick 12 poäng. Men på runda 2 fick jag så mycket minuspoäng. För att Jens sparkar rumpa med oss. Visst var det du som gjorde det?
Ja, den sista tror jag var jag som tog hem. Jag tror Kalle tog den innan.
Ja, men det var kanske Kalle som sparkar rumpa. Och då så resulterade det i att jag behövde börja dra av poäng från den här första omgången. Så plötsligt så har jag förlorat. Jag har gått från att ha 12 runda 1 till att ha 8 poäng runda 2.
Kittlar inte det din konflikt?
Jo, alltså det här gillar ju jag egentligen. Jag säger det lite så att det låter som att det är synd om mig. Egentligen är det ju det här som gör att jag inte ogillar spelet. Men för att förklara liksom hur en runda kan gå till. För att man kan ju tänka så här, fan vad bra det gick runda 1 här va. Och så gick det inte så himla bra runda 2, som för mig då.
Ja.
Och sen så kan man försöka vinna ihop det runda 3. Och det är apropå konfliktnerven i mig. Det gör ju också att man blir lite så här hetsig, känner lite press på nu måste jag jobba här runda 3. Och det är också det som gör att jag inte ogillar det här spelet. Jag känner att jag har tänt den här Molotov-cocktailen, så jag behöver verkligen blåsa på den nu så här.
Alltså och, ger det mer energi och eld?
Jag tror att det är det det gör hos er nämligen. Jag försöker badda medan jag ser hur ni bara, ja, fast du har ju fel.
Nej, men jag kan hålla med om att det kan kännas väldigt kärvt om man helt plötsligt får liksom så här 10 minuspoäng om man hade 12 poäng från rundan innan. Men det är också därför som det är viktigt i spelet att ju spela mer än en runda. För att man har då möjligheten att arbeta igen, eller om någon tar en tidig ledning så kan man liksom komma ikapp den.
Och jag tycker om det. Det är motiverande. Det gör att jag vill fortsätta gräva i mina barndomstrauman.
Ja,
jag tror ju någonstans också, det som jag gillar med det här spelet, det är jag helt övertygad om. Jag tror att det här spelet skulle gynnas över att vara flera. Tog det upp till 5, sa du?
Mm.
Jag skulle vilja spela det här spelet på 5.
Ja.
Snarare än 3. Både för att på 3 spelare så blir det lite grann, Jens spelar ut en hand med 4 kort. Jag scoutar ett utav dem och då har jag tvingat in Åsa i ett hörn. Då måste hon bräcka det som Jens har kvar på ett eller annat sätt. Är det flera spelare så är det flera som kan scouta, krympa Jens utspelade hand, göra det lättare att bräcka den. Jag tror det skulle ge mera variation till vad man känner att man kan göra på sin tur. Och också mera val. Då blir det helt plötsligt intressant att välja. Jag kan scouta för att bygga ihop en bättre hand för framtiden, även fast jag kanske kan bräcka det här. På 3 spelare så absolut, då finns det ett litet mått av att kan jag bräcka Jens, då måste jag göra det. Om inte jag gör det och spelaren efter mig inte kan det, då har han vunnit rundan.
Nej, men jag håller med. Jag har spelat det på 4 personer, tror jag. Max antal jag spelat det på. Jag tyckte det var bättre på 4. Just för att man har den där större variationen och möjligheten i en runda.
Mm.
Jag är också intresserad av att spela på 2 personer. För att jag har bara läst hur reglerna funkar. Och de verkar intressanta i det att de har... istället för att ha en scout and show chip, så har man... 3 stycken scoutmarkörer eller såna här, man använder enpoängsmarkörerna som 3 stycken scoutmarkörer. Och på min tur kan jag då spendera upp till 3 stycken för att scouta 3 stycken kort, gentemot att bara kunna scouta 1 kort i vanliga fall. Men när jag sen har använt dem, då har jag använt dem för den rundan.
Ja, vem passar spelet för då, säger jag. Det är bevisligen inte för personen som vill ha mycket teman och tycker att det är lite tråkigt med att sitta och titta på siffror i 3 omgångar. Bevisligen inte för den personen.
Nej.
Nej.
Något för personen, konstaterade du, Kalle, som däremot är lite kompis med siffror och har spelat mycket kortspel.
Ja, precis. Jag har ju svårt att konceptualisera mig själv, så jag tänker att det passar för mig. Ja. Och vad jag kan läsa in i det i övrigt vet jag inte. Nej, men jag tror det passar för folk som gillar korta, snabba spel som man kan förklara för mormor lika väl som för lillebror, som för en av ungarna. Alltså så. Men jag tror man kan förklara det här konceptet för i stort sett vem som helst.
Ja, jag håller med. Jag tror att det liksom passar för personer, speciellt om man vill introducera personer som tycker att brädspel är någonting jobbigt.
Mm.
Som känns stort, främmande, liksom knepet att sätta sig in i. För att när man tar fram det här spelet, det är en liten formfaktor, det ser litet ut på bordet, det är bara ett fåtal kort, några markörer, och man är liksom snabbt igång med det. Så att jag tror definitivt att det kan vara ett som sänker lite trösklar och liksom, man kan få mormor och släkt, vänner till bordet som inte skulle vara lockade av typ så här Twilight Imperium.
Precis, jag tycker det är viktigt också att man pratar om, för det är lätt hänt att man börjar prata om nya spelare och ovana spelare, och det finns ju liksom olika typer av nya och ovana spelare, för du kan ha en kompis eller något i ditt liv som är en ovan spelare och är intresserad av att komma in i spel, och jag tror absolut då skulle det här kunna funka. Jag tror också att det här skulle kunna funka och introducera någon som är en ovan spelare och inte har något som helst intresse av att spela spel. För att någonstans så, det här, ja, men lite som Åsa är inne på, det täcker in samma kategori av spel som typ Uno, som alla spelar, förutom typ vi som spelar massor med spel.
Mm.
Ja, och här är jag ju faktiskt beredd att stoppa undan min Molotov-cocktail lite grann. För att jag håller helt med i den argumentationen. Att jag tror att det är, jag surar lite, eller vad vi ska kalla det, över att det är likt de här ganska, ja, grundspelen så.
Mm.
Men jag tror att det kan vara en fördel just för att få in andra i det här spelet. Så där... Där backar jag och släcker facklan lite.
Ja, för att det är definitivt ett spel som jag skulle kunna sätta mig med mamma till exempel och spela. Och hon är ju inte så värst sugen på de andra typerna av spel som jag tycker om. Men så där finns det en styrka i Scout. Men liksom egna spelsamlingen hör en hemma där. Jag har ju en exemplar själv och den kommer bo kvar på hyllan. Mest för att den inte heller tar upp så värst mycket plats på hyllan.
Ja, jag har varit inne på att skaffa det till den egna spelsamlingen ända sedan jag spelade det första gången. Var även den gången med Jens då. och någon mer, minns inte.
Martin.
Martin var det. Så jag har varit inne på att skaffa ett eget. Det har inte känts högprioriterat. För att det, ja, men det liksom, det tillfredsställer inget specifikt sådär spelbehov. Men det är ett trevligt spel. Jag skulle kunna tänka mig att spela det hemma. På ett tåg skulle jag jättegärna spela det.
Mm.
Så ja, det kan nog mycket väl finnas en plats för det hemma hos mig.
Skulle jag köpa in det så skulle det vara ett ha på landet spel.
Mm.
För där man typ hänger med släkten och folk som inte spelar så mycket. Jag skulle inte ha det hemma.
Mm. Nej, men det är en bra poäng. Liksom, sommarstugespel.
Sommarstugespel. Ja, hashtag medelklass.
Kan vi inte också slå ett slag för att göra det här till ett nytt ha på typ fritids- eller ungdomsgårdens spel istället för typ Uno eller Skippo? Kan inte de ha ett scout istället?
Ja, är inte
det bättre för barnen och ungdomarna? Barnen, Åsa.
Tänk på barnen. Men till spelföreningen Smash, lånebibliotek.
Absolut, det skulle kunna vara en... Vi har nog inga liknande. Jo, vi har något, det där med pluttar.
Red 7 också, kanske?
Vi har det där med orangea pluttar och siffror, som jag inte minns vad det heter. Ja, ni vet.
Orangea pluttar och siffror. Smart 10?
Ja, kanske något.
Det var min första tanke också, för den har en orange låda.
Men det finns något sånt där med siffror och pluttar, sånt där som jag inte gillar.
Så vi lämnar det till ön, vad heter man? Eagle-eyed är man ju på engelska, men vad är när man på svenska?
Jag vet inte ens vad du är ute efter.
Ögda lyssnare att lista ut vad det orangea spelet med pluttar är för någonting.
Folk är också välkomna att gå in på spelföreningen Smash Board Game Geek-lista och kolla. Ja. Vad vi har för spel och för att komma på vad fasen er ordförande pratar om egentligen. Ja, som tack så får ni ett tack om ni lyckas med det. Men absolut, den här skulle kunna helt klart ha en plats i spelföreningens spelhylla.
Mm. Är vi redo att ge lite betyg? Jag har ju som sagt spelat det här en handfull gånger nu. Åsa, det är din första gång och Kalle, du har spelat det...
Jag tror det är mitt tredje eller fjärde parti. Ja. Jag har spelat det flera gånger vid ett och samma tillfälle tidigare.
Ja, det är sant. Ja. Det räknas ju det också. Så då kanske jag är uppe i ett par fler partier. För min del, så typ 6,5. Det är inte favoritspelet i samlingen. Men jag tycker om vad det gör. Och jag tycker om att spela det de gånger det har kommit fram till bordet.
Och du är på en 0-10-skala som vanligt?
Jag är på en 0-10-skala som vanligt. Mm. Jag är den traditionella och tråkiga av oss än så länge.
Kalle, vad är du beredd att ta till för skala idag?
Åh, jag känner mig så slängd under bussen, för jag var beredd att hoppa på den skalan faktiskt för den här gången. Ja. För tydlighets skull. Och för att det blir lättare att sätta i kontrast till Jens betyg. Eller kontrast, det är nästan samma. Jag skulle sätta det runt en 7 av 10 där kring. Jag kan tänka mig få tillfällen när jag inte skulle vara villig att spela det här. Det här är ett spel, om jag styrde upp en spelkväll, då skulle det här kunna vara spelet som händer mellan de två tunga spelen. Mm. Som en liten, så här, vad heter det, palettrensare.
Ja.
Ja, jag tänkte välja en liknelse idag. Vi får se om jag får igenom den här.
Mm.
Sitter om... som på nålar.
Ja. Ja, det är alltid spännande.
Om jag liknar det här spelet med ett plagg. Så skulle jag säga, plagg i specifikt min garderob. Ja, gissa.
Regnjacka.
Jag hade tänkt... Jag tänker strumpor. Specifikt. Jaha. Jag hade tänkt säga plagget som jag kanske inte hade behövt, men som jag köpte ändå och som jag aldrig använde.
När det är tvättdag så är det ändå du har fram.
Ja, kanske. Fast det är nog mysigt. Så jag vet inte, jag kan inte dra hem den här liknelsen helt. Men det är det där plagget som jag köpte en gång för jag tänkte att det såg fint ut. Eller det finns någonting som gjorde att jag drogs till plagget. Men jag har aldrig på mig det.
Nej.
Mm.
Där tror jag att det här spelet är...
Och med de visdomsorden så kan vi ju avrunda dagens poddavsnitt. Podden heter som sagt... Efterspelet heter vi. Mm. Och vi spelar in podden i samarbete med spelföreningen Smash och spelbutiken Dragon Slayer.
Som ni kan hitta mer information om där ni förhoppningsvis har hittat den här podden också.
Mm.
Och på vår Instagram.
Ja, att efterspelet podd. Podd med 2D.
Precis som Instagram så är det 2D.
Ja,
men tack
fortfarande
så mycket,
helt sålt.
Ja, alltså så himla fint. Tack så mycket hörni.
Tack så mycket.